Ni ska lyssna till ännu ett avsnitt i vår serie Från synskadades museum. Nu är året 1912. Då köpte de Blindas förening en fastighet på Majorsgatan på Östermalm i Stockholm. Hilda Stiby-Pelkonen, ansvarig för museets samlingar, berättar om vardagen på Majorsgatan för 100 år sedan.
Det är den här fastigheten som vi har en bild på här. Och det är ett 1, 2, 3, 4 våningshus. Så småningom köpte man in ännu fler fastigheter på samma gata. Och den här, i folkmun så kom den här Majorsgatan och kallas för Blindtarmen. För det var ju som ett... Det var liksom en enorm verksamhet som byggdes upp här. Sen var det ju ett 30-tal bostäder för synskadade där också. Så att det var liv och rörelse, verkligen. Tänk dig alla leveranser som kom och gick där med material och leveranser. Och, ja, det var liksom ett riktigt folkliv där. Och det man fick uppleva på Majorsgatan var ju någonting helt nytt. Det var ju liksom en tillvaro där man hade ett egenvärde. Och ett aktivt liv fullt av arbete och kamratskap. Det blev liksom en nästan som ett centrum för blindkultur. Här ser du en skylt, här står det fabriksbod och så ser man massa korgarbeten här i fönstret. Borta ser man inte just där, men det finns ju säkert också. Och här så småningom då så hade man ju, man hade verkstäder för borstbinderi, för korgmakeri. Och sen på gården upprättades en vedgård på 20-talet och det var arbetslöshet. Och då fick friställda hantverkare jobba i vedgården. Man hade klubblokal i gårdshuset, man hade kontor, man hade... bibliotek. Eftersom man hade fått ett punktskriftsbibliotek donerat till föreningen till De Blindas förening från föreningen för punktskrift som hade suttit och gratis kopierat över litteratur. Här har vi ett kompaktsystem. Det är alltså arkivhyllor med dubbelhyllor som kan rullas. Så här. Väldigt bra. Har inte lika mycket plats. Det här är faktiskt en unik, i Sverige unik punktskriftssamling. Inte ens TPB har någonting så här. Tror jag representativt för den historiska utvecklingen. Så att här finns det böcker som visar hur, alltså, hur tillgången på böcker har förändrats från det att böcker började göras för blinda överhuvudtaget. Så att du ser de äldsta här borta är ju väldigt vällästa och skulle verkligen behöva renoveras. Och det är ju både immunskrift, många av de här gällde. För det var ju den första blindskriften i Sverige som användes i skolan var immunskrift.
Och när var det?
Ja, alltså det var ju i mitten på 1800-talet. Punktskriften och immunskrift var ju alltså de kom ju jämsides kan man säga. Men det var immunskrift som först kom att användas här, men sen... blev det ju så att man accepterade punktskriften som det officiella blindskriften.
Och det var väl det som de viktigaste böckerna som först fick punktskrift, det var evangeliet och psalmböckerna.
Ja, det var ju det. Precis. Nej, men det var ju också religionen hade en helt annan roll i samhället alltså på 1700-1800-tal. Det har ju hänt mycket när det gäller det. Här har vi en radio också och radiolicenserna som man kämpade. Det var också en sån här fråga som föreningen kämpade för att få fria radiolicenser som man också lyckades med. Man kallade radion för den blindes fönster mot världen. Det var ju också en jätteviktig grej att få tillgång till information på det sättet som radion innebar. Ja, så här har vi den samlingen och här finns också några privata samlingar. Bland annat Lovisa Strandman som var lärarinna vid Anna Wikströms skola för blinda kvinnor i Uppsala. Hennes lite brevväxling och sen eller några enstaka brev, men också hennes, vad hon hade för böcker hemma hos sig.
Hur kan man använda dem här? Är det forskare som är intresserade eller?
Ja, det är väl så vi som vi har sett att vissa såna här privata boksamlingar är intressant också för att se hur vad man hade tillgång till för böcker och vad man läste. Här har vi en Lars Gustav Frick, alltså född 1863 och till dog 1946. Och han har ju också mycket av de här väldigt slitna böckerna här har ju tillhört honom också. Och där var det både månskrift och punktskrift. Sen här har vi, bakom oss hade vi Hem och hushåll. Det är en hylla här där jag har gjort massa små fack där vi har lagt in lite såna här hjälpmedel som ju kom på 50-talet framförallt när det exploderade med lite såna här praktiska saker. Inte alltid specifikt gjorda för blinda, men som var väldigt, jag tittar just på äggringarna när jag säger det, som ju gjordes för att 50-talets husmödrar skulle kunna steka snygga ägg.
Såna hade vi hemma.
Runda eller trekantiga ägg. Men det var ju jättepraktiskt för synskadade. Bullerjan som gjorde att man hörde när det började koka. Mm-hmm. Sagofäraren som skar sagolika limpskivor.
Jämna i kanten då förstås.
Ja, raka och fina. Mm. Precis. Och här ser du på bilden ovanför från hushållsundervisningen på Tomteboda en pojke som står och visslar och skär en limpskiva i köket. Nålpåträdaren också förstås. Ja. Och lite exempel här på hur man ordnar det i sina kök, hur man märker upp matvaror i skåpen och sådär. Sen går vi vidare här. Här har jag ställt vågen som användes på Tomteboda. Och ett medicinskåp som också stod på expeditionen. Och det är ju lite så här symboliskt nästan att när man kom till institutionen, det första man gjorde var att man vägdes och mättes. Jaha. Man inlämnades i organisationen. Så. Och det här, de här två skåpen som står här, glasskåp, det är faktiskt det enda vi har kring just det här med ögonsjukdom och så. För att här fokuserar vi ju inte alls på synskadan som sjukdom eller skada, utan här försöker vi beskriva synskadades villkor i samhälle och yrkesliv. Men det här är donationer som vi har fått från Medicinhistoriska museet som numera är nedlagt i Stockholm. Ja, bland annat en glasögonlåda som tillhört professor Carl Jakob Rosander som var verksam då i slutet på 1800-talet. Och så har vi en gammal skylt där det står mottagning för ögonsjuka vardagar 10-11 förmiddag, kostnadsfritt för medellösa. Och den här lite roliga tingesten i mässing, den har alltså en, längst ner är det en fot där man kan lägga en metatablett eller någonting där man kan elda. Och över det, på tre smala ben som håller upp en glob i mässing, där man fyller på örtvatten. Och så eldar man under så att det förångas där inne. Och sen går det upp ett rör från den här globen som delar sig i två, som i en U-form, och de här rören är då det är rör där det kan komma ut ånga, och då ska man sätta ögonen där så kommer örtånga då, kanske om man hade inflammation eller så. Ja,
och det skulle vara bra då.
Ja. Och här nere är någonting speciellt som har med elektriciteten att göra. Du ser det här lilla
öppnar du här?
Ja, det här är enda stället där vi har, allting finns ju framme här som man kan känna på som synskada. Men det här är ett lite glasmonter som har glas över. Men det här är ett ögonskydd som man sätter i pannan och låter vila på näsryggen så här. Mm. Och kan du tänka vad det ska vara bra för?
Ja, det skärmar av solen kanske.
Det skärmar av elektriskt ljus. Det här kom när elbelysning var alldeles nytt. Och då står det på den här, Dr. Critchett, den firade ögonläkaren, sa vid Wellington College i Manchester att häromdagen att vi kommer snart att bli en ras av närsynta människor. Barn måste idag använda glasögon medan deras far- och morföräldrar har perfekt syn. Här finns ögonskydd som möter ett stort behov. Om artificiellt ljus måste användas så är det enda sättet att bevara sin syn att använda detta ögonskydd.
Så man var rädd för elljus?
Ja, det var man. Det var man. Och det är klart, alltså, så tillvida så använde vi ju våra ögon väldigt mycket mer än vad man gjorde innan den elektriska belysningen. För då följde man mer dygnsrytmen. Jag menar, i eldljus och i fotogenljus så orkade man inte läsa lika mycket och länge som vi gör nu. Jag menar, vi använder ju, om man räknar dygnets timmar så använder vi våra ögon väldigt mycket mer, det gör vi. Men det är en sån här lite rolig sak som är ett tidsdokument kan man säga.
Gilda Stiby Pelkonen på Synskadades museum berättade. Och reporter var Ingrid Haglund från taltidningen Insyn.